Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej alla mina härliga poddlyssnare. Detta avsnitt vill jag blicka tillbaka till några av mina favoritstunder. Här får ni lyssna på några klipp där jag har blivit glad, berörd och exalterad i mötet med mina tidigare poddgäster. Enjoy! Stuvsonen och Carolina Gynning, de fick mig att skratta hela avsnittet. Idag har jag inga mindre än Carolina Gynning och Viktor Philipsson här. Välkomna!
Tackar.
Tack snälla. Exakt, så att du kan bara säga det. Multitasking Gynning.
Toppen, AB.
Mm, AB. Mm.
Och du Viktor?
Skicka en faktura.
Bara mitt barn här.
Exakt. Nej, men jag vet inte, det är upp till dig. Det är din podcast.
Podcast?
Det är din podcast.
Jägaren.
Jägaren, uppfinnaren, hotellmagnaten. Mm. Välkommen hit Viktor Philipsson.
Nej, och jättetippin. Viktor Philipsson. Så du är ju styrbarn till Martina.
Till en invandrarkvinna.
Till en invandrarkvinna.
Ja, kör bara. Gör som du vill bara. Ytterligare en entreprenör palestinier är jag.
Mm. Nej, men du är jägaren och du är känd som jägaren i hela Sverige. Ja.
Hur fick han tag på dig tänkte jag?
Ja, det kan man faktiskt undra. Men det var faktiskt vår goda vän Mira Fröling AB som också jobbar med någon slags parkoppling.
Det var du som fick tag på
koppleri.
Mig.
Koppleri.
Jag trodde bara Viktor gillar barnflickor nämligen.
Ja, precis. Ja. Nej, utan han gillar också gamla kvinnor. Alltså flickors mammor.
Jag har präglat honom.
Barnflickor är ingen favorit. Att jävlas med dig är en favorit.
Han är en allätare. Utan dess lika.
Men låt det till den här kvällen i alla fall.
Ja.
Då när ni står där och hånglar.
Hur är det?
Det är mycket mest.
Men strunt.
Vi hånglar på tre olika ställen tror jag.
Ja, det gör vi.
Ni kan alltid lita på en arab. Jag gjorde
det. Ja, det är skönt att höra. Tack Martina, snälla. Tack.
Men sen gick ni från festen ganska tidigt.
Ja, för Carolina hade ju faktiskt... jag var ju så smart så att jag hade tänkt så att det kan ju bli något ikväll här för Carolina. Då hade jag ju tagit in på bankhotell.
Och vad hände då?
Förklart, allt hände. Alltså det var pang på rödbetan.
Ja. Det var det.
Ja.
Det var love at first.
Och grejen är så här, alltså det här med liksom så här, om man har sex på första kvällen så förstör man allting. Det är sånt jävla bullshit. Mm. Alltså ha gärna sex på första kvällen. Det kan jag säga som ett råd.
Ja, och
det är lika bra att kolla om det funkar. Annars why waste your time? Exakt. Alltså my time is now.
Ja.
Time is precious.
Skiter sig så skiter sig.
Mm. Men Viktor, kände du direkt att det här är kvinnan i mitt liv efter första natten?
Nej, men så tänker man ju aldrig, tycker jag. Det blir ju, man tänker, fan vad naturligt och soft det här var, ja. Tänker man ju. Vi åt frukost dagen efter, så åkte vi direkt ut till dig på Ekerö. Så åkte vi tillbaka, åt lunch, middag och sen så har vi hängt ihop sen dess ju. Och då fattar man ju rätt snabbt att det här kommer bli bra. Men det är ingenting man tänker alltså, direkt.
Nej, men jag vet att du pratade med en kompis på söndagen. Vi träffades på fredagen. Och då frågade han typ så här, hur är det mellan er? Och då sa du så här, ja, vi är typ ihop.
Ja, det sa jag faktiskt.
Ja, och det, ja, det kommer jag fortfarande ihåg. Och då var jag så här, ja, nej men det är vi nog liksom. Alltså det kändes så pass bra att jag kände inte så här, åh fy fan vad jobbigt att han säger det. Alltså ni vet, det kan man ju känna ibland. Mm. Men nu var det liksom bara så här, åh gud vad kul. Mm.
Nu är det ju så att du är ju 40 år och Victor är 33. Du är 8 år äldre, du fyller 41. Mm. Och jag tänker, Victor har inga barn och du har ju barn.
Mm.
Hur ser ni...
Alltså jag har ju blivit så förälskad och kär i Victor, så jag kan känna att jag vill ju ha barn med honom. Det var väl gulligt, älskling, va?
Det är jättegulligt. Mm. Men jag känner likadant.
Ja, men sen så skulle man ju vilja ha längre tid på sig. Nu har vi ju inte det. Så att,
men den dagen man skaffar barn så blir man ju verkligen en del av familjen. Och då kan man se på allting på ett helt annat sätt, tycker jag. Eller förmodar jag. Jag har inget barn, men... Så då tror jag att det kan man bra...
Alltså vi har ju en jättegullig hund som man kan typ... Mm. Alltså sen har vi två kaniner också.
Ja, två kaniner också. Och en hund.
Så får man ta barn. Ja.
Hon har sakta men säkert börjat säga vår hund. Det skrämmer skiten ur mig. Jag gör ju det jag ska med honom. Jag går till och med ut med honom.
Men det är inte långa promenader då.
Nej, alltså, men man kan inte gå runt. Framförallt inte på Östermalm med en sån här hund.
Vet du vad det är, Martina? Det är runt trädgården, du vet, så här. Och, och då har ju inte jag, som ni har på Ingarö, att det är liksom som halva Skåne. Utan det är liksom... Alltså förstår du, det är en liten trädgårdsmatta. Där går Victor runt.
Och helst vill jag se ut som prinsessa Madeleine då. Stora jävla glasögon, munktröja, keps, så ingen ser att det är jag. För det är socialt självmord att gå ut med den här hunden.
Nej men lägg av,
kolla på han.
Ja men han är ju snygg alltså.
Ja.
Vet du vad vi gjorde?
Vad har du lurat i honom?
Nej, jag gillade det. Ja, ja.
Du gillade det?
Ja, ja,
jag blev bara värre och värre.
Nej, men det var en äkta. Jag var lite nervös till och med. För det...
Ja, alltså, vi var tvungna att bjuda in en massa krafter och allting. Och jag kan säga, alltså, när jag kom tillbaka till och med till det här stället då, nu i somras, så kunde man känna liksom den där energin som vi hade skapat där i våras.
Mm.
Ja, och berätta, vad gjorde ni?
Nej, vi skar varandra lite i armarna och sådär, men... Ja. Det var bara det, var bara det ungefär.
Jag har ändå en massa tatueringar en gång med att skära sig lite.
Äsch.
Nej, men det var långt ifrån ointressant. Det var, och det är mitt livsmotto, allt som inte är ointressant är värt att göra.
Mm.
Så det var min första häxritual. Vi båda är lite ihop med det.
Både du och pappa.
Ja, exakt.
Ja, men,
kan vi prata om det? För det tycker jag är så intressant.
Ja, men alltså, det
jag
är
känner
så...
mig lite utanför. Men,
det var synd. Ja. Nej, att jag har kommit in i bilden. Nej, men jag måste säga att alltså, jag tycker så mycket om din man och din
Victor,
pappa.
Victor, jag förstår.
Ja. Nej, men alltså för att han är en väldigt, väldigt fin man, tycker jag. Och han är väldigt, han är väldigt snygg för sin ålder. Va? Extremt snygg.
Så hypotetiskt om Victor skulle gå bort.
Ja. Om jag skulle gå, om jag skulle dö.
Ladda vapnet, Aje. Det är dags.
Eller så här, när någon av er dör så blir du ihop med Aje.
Ja, exakt. Ja, hur ställer du dig till det, Martina?
Det är helt okej. Okay. Jag tycker han förtjänar det bästa här. Och det är du, Karolina.
Och du, vad du gullig. Tack snälla.
Du kan vara supersmart och aldrig lära dig någonting i hela ditt liv. Så nyfikenhet tror jag att det är liksom det absolut viktigaste egenskapen man kan ha som människa. Att vara orädd, att våga följa sin nyfikenhet. Och det var den som tog mig ut i världen och som ledde till att jag gjorde massa konstiga, sjuka grejer och fantastiska och fina
som
grejer.
Som vadå sjuka grejer?
Nej, det var inte så. Eller vadå? Vi hade inte käkat på 3 dagar eller någonting.
Men hur länge överlever man då?
Ja, men det är länge.
Ja, okej.
Okay. Du, vattnet, har du inget vatten, då tar det 1-2 dagar och sen har kroppen torkat ut.
Men hade ni vatten med er då?
Mm. Men det var första gången, så på vägen dit så då gick vi vilse också. Och då, det var första gången som jag har varit törstig, så att jag började leta sig i syne och höra, man hör hur vatten droppar överallt och sådär. Alltså jag började gråta för jag var så törstig. Och liksom, jag hade panik för att det var... Och vatten går rätt fort att bli så törstig så att det är farligt. Framförallt om du går i berg och du gör av med väldigt
mycket
vatten.
Men hur hamnar ni där?
Nej, men det har hänt många gånger på Nya Zeeland att man befinner sig på konstiga platser som är rätt farliga. För att det är så otroligt, otroligt vilt där. Men Sen norra ön av Vars, för där är det så här subtropiskt klimat, så det finns områden som är som regnskog. Och regnskog är det absolut vidrigaste klimatet att vara i överhuvudtaget, om du inte är på en strand och tittar in mot en regnskog. För att en regnskog, det finns inget liv på marken, och det, allting ser likadant. Du vet inte vad som är upp, ner, alltså, du ser inte solen eller någonting. Och bara gå i det där, det blir man helt sinnessjuk av.
Så det kommer inte ur
det. Det var det värsta. På södra ön, där är mer så Alperna och fjäll och så. Så där ser man ju horisonten och sånt där i varje fall hela tiden. Så det är väldigt betryggande när man, även om man är vilse, så är det vackert på något sätt. Man kan ändå njuta av solnedgång eller något.
Filmregissören Tarek Saleh bjöd på en massa skratt.
Gidden, det är väldigt egyptiskt. Exakt. Du säger gidden, eller hur?
Du säger gidden. Mot SF gidden. Förlåt.
Jag bodde först i Bergshamra. När jag flyttade till Västerort så var det en chock för mig. För att det var redan då segregerat. Och jag kommer ihåg...
Och vilket år var det här?
Det här var när jag var 10 och jag är 72, så det var 82. Jag breakade, jag dansade breakdance, och så skulle jag åka till stan. Och snabbaste vägen då till stan var att gå upp till Rinkebys tunnelbana. Och då kommer jag ihåg en gång när jag var på väg hem, och jag hade min bandspelare som man hade med sig när man skulle breaka. Jag gick själv där på gatan, så vägen, så kommer det 5 turkar på BMX-cyklar. Och när de passerar mig slänger de ett äpple i huvudet på mig. Och jag bara, vad fan, jävla turk, jävla! Jag skrek efter dem. Och du vet, alla bara vände om.
Tänkte du då, vad fan var det jag sa?
Ja, vad fan var det jag sa?
Då, vad hände?
Ja, men jag fick stryk. Jag fick stryk, men de tog inte bandspelaren. Först, de försökte ta bandspelaren. Och jag höll i den krampaktigt. Så slog de ner mig. Och då fattade jag så här, shit. Alltså, det här är helt annorlunda från där jag kommer från. Från Bergshamra. Där var det mycket mer blandat. Du vet, det var akademikerbarn i Bergshamra. Framförallt i Kungshamra, där jag bodde. Där var det liksom, det var en så här vision. För du vet, unga människor som hade barn, de fick bostad där medan de studerade.
Men bara för att jag ska fatta det här. Du växer upp, du har en svensk mamma.
Ja, egyptisk pappa.
Och egyptisk pappa. Och du har en bror.
En brorsa.
De första 10 åren växer upp i Bromsten.
Ja, de första 10 åren växte jag upp i Bergshamra. Jag flyttade jättemycket. Jag flyttade 13 gånger.
Vänta. Flyttade du 13 gånger? Fram till
att jag var typ 10, 11. Jag bodde med min mamma.
När skilde sig dina föräldrar?
De var aldrig gifta. Så jag är Ibn Haram.
Det betyder för dem som inte förstår. Du är född lite utanför äktenskapet.
Ja, född i synd.
Hur var han då? Du levde med en styvfar. Hur var han mot dig?
Han var hård. Stenhård. Jag fick stryka av honom faktiskt.
Ofta?
Ja, det fick jag. Och min farsa har aldrig slagit mig. Vilket är väldigt ovanligt för en arabisk pappa.
Ja, och jag bara tänker en arabisk pappa som vet att du blir slagen av din styvfar.
Han fick veta det, och han bestämde träff med Mario, alltså, som är min brors pappa, och sa, rör min son en gång till, död är det. Och sen slog han mig aldrig mer.
Precis, det var det jag tänkte. Ja. För jag vet den mentaliteten. Du rör inte mitt barn.
Det är bara jag som slår mitt barn.
Exakt.
Men min farsa slog faktiskt aldrig mig. Han har aldrig slagit mig. Och min pappa blev slagen väldigt mycket som barn. Men han bestämde sig. Och det tycker jag är också en sån här grej. Jag vill ge honom props för det. För min pappa är väldigt gammal idag. Men han var så här. Han visste att det var fel. Det kan låta, du vet, när man berättar det så här i efterhand, då kan det låta så hemskt. Det kan låta som att sociala myndigheter borde blandas in, och du vet, det borde komma hit och dit, du vet, så här. Men du vet ju, du vet, det är en skillnad, du vet, att om alla blir slagna, du vet, så är det inte lika farligt. Det är fel, och det är fruktansvärt, och min pappa gjorde en grej av det. Men du vet, om alla i ens område får stryk.
Jo, men sen kan man också säga, vad är det att få stryk? Är det att man nyper någon i örat, eller att man puttar undan någon, eller att man står och stampar på någon? Det finns ju liksom grader i helvete.
Ja, verkligen.
Så jag förstår ju vad du menar.
Ja, och jag blev inte misshandlad. Han tillrättavisade. Vid några tillfällen så var det liksom på ett sätt som var helt fucked up. Alltså typ att han slog mig med skärp, du vet, framför mina kompisar.
Förnedrande.
Ja, förnedrande. Och jag försökte slå ihjäl honom vid två tillfällen. Alltså misslyckades såklart, för jag var ju bara sex. Men jag försökte, en gång försökte jag slå ihjäl honom med en käpphäst. Som en träkäpphäst.
Du var sex år gammal?
Ja, jag vet inte exakt hur gammal jag var då. Men jag använde det som en yxa. Stod uppe på min våningssäng och så ropade jag på honom. Och sen när han kom in genom dörren slog jag den i huvudet på honom. Och sen fick jag så jävla mycket stryk. Ja, ja. Nej, men det sjuka var, han ramlade ner på marken. Det här är så jag minns det. Du vet, minnet är också farligt, för det kan vara bullshit att jag made it up afterwards. Men du vet, så här tror jag det gick till.
Hans ögon går ihop så här och han bara faller ihop.
Ja, han föll ihop. Och sen så tänkte jag så här, yes, I got him. Och sen gick jag ner och lyssnade. Och så kom det bara upp en hand och tog tag runt halsen. Du vet, bara, jag bara, nej, fuck, han lever.
Men gud, och vad sa din mamma i allt det här?
Ja, hon var också ganska, hon har ett väldigt, min mamma har jättemycket temperament. Väldigt mycket temperament.
Men jag vill bara höra om andra gången du skulle ha ihjäl honom.
Ja, då var det nog
du bara, då var jag 20.
Ja, precis, det var nu här förra veckan. Nej, nej, det var, jag tror jag hade en period när jag försökte förgifta folk. Jag hade tittat, du vet, fått vara uppe länge och titta på en tv-serie som heter Sinkadus, som var så här svensk thriller-serie.
Så det var någon form av hatkärlek du kände för honom?
Jo, men nej, mest hat faktiskt. Men i städskåpet så fanns det grejer med så här dödskalle på. Så jag tog allt det och hällde i, tror jag, typ hans öl eller
något. Men tänk om det hade hänt något på riktigt.
Ja, jag vet. Nej, det hade kunnat ta en jävla olycklig vändning i mitt liv där.
Ja.
Eller hur?
Men jag måste ändå säga att jag hör ju om din kreativa sida som...
Första gången, då gick jag ner och målade i min källare. Vi bodde i ett bostadshus. Och sen så gick jag hem. Sen knackade på dörren. Då var det en granne som bara, ja men Tarik har vandaliserat källaren. Och jag nekade. Jag bara, nej, det har jag inte alls det. Och sen tog de ner mig dit, morsan och grannen. Och då hade jag ju skrivit Tarik med stora bokstäver. Så jävla dum. Så att det, liksom, det var helt självklart att det var jag. Alltså, det var första gången jag åkte fast. Andra gången jag åkte fast var på en stor vägg. Och då tvingade en lärare, det var en lärare som tog oss. Det var en vägg som låg i dem, där i Bromsten. Då. Så då fick vi på eget bevåg gå dit och måla över. Och då kom ägaren till väggen och sa, varför målar ni över? Jag tycker det är snyggt. Kan ni inte måla väggen istället? Och det var lite av en vändpunkt. Och det är den väggen som idag är K-märkt. Som, du vet, de har rivit allting runt omkring och nu är det bara väggen kvar. För den är liksom kulturmärkt.
Hur gammal var du när du skrev Tarik i källaren?
14.
Då ska du in och regissera ett avsnitt.
Ja.
Vet du vad det avsnittet kommer handla om?
Nej. Nej.
Men är du med och skriver avsnittet?
Nej, men jag är med. Jag kan ju självklart, jag påverkar ju väldigt mycket hur det ska göras.
Är det en dröm för dig för att göra The Westworld?
Nej, det är inte en dröm, utan en dröm egentligen att göra mina egna filmer så som Nile Hilton. Men det är mer som att livet ger dig någonting du inte någonsin ens hade vågat drömma om eller fantisera om. Min farsa är ju filmare, så jag är ju på ett sätt uppvuxen i en filmstudio, men jag tyckte alltid att det verkade så jobbigt och krångligt hit och dit. Sen gjorde jag små filmer själv med videokamera när jag var liten. Så jag sa till alla mina polare att jag ska göra filmer. Liksom. Sen tog det väldigt lång tid innan jag började.
Jag började jobba på SVT.
Ja, så jag gjorde massa annat.
Gjort lite dokumentärer, gjort lite musikvideos, ja. Med Lykke Li.
Ja.
Katrin Zytomierska. Prata först och tänka sen.
Du, på tal om... Jag vet att jag har kommenterat ett inlägg där du skrev att det var väldigt tufft och jobbigt just nu och att du verkligen delar mer av dina innersta tankar. Hur mår du då?
Jag mår både bra och dåligt. Jag har börjat gå till en psykolog. Jag har bara varit där en gång. Men hon kunde ju på en gång konstatera att det som är jobbigt för mig, det som gör att många dagar är väldigt tunga för mig, det är just det att jag är svart eller vit. Jag är en extremt känslostyrd person. Så att jag är antingen jätteglad eller jätteledsen, jättearg eller jättenöjd. Och det här är ju, alltså det tar ju väldigt mycket energi att leva på det här sättet. Så hon sa det, att från och med nu så ska vi jobba tillsammans på att försöka få dig lite mera mot mitten. Sen kommer du aldrig bli en människa som är precis på mitten, men jag kanske kan liksom sluta och brusa upp och skrika och vråla och sen vara jätte glad och...
Jag förstår när det blir såna jättesvängningar,
ja.
Och om det håller i sig en hel dag så är det ju kanske inte så kul. Men är det inte rätt okej ändå att om man mår dåligt eller om det känns jobbigt eller om man är glad, att man också kan visa det?
Jag tycker det. Människor är ju olika, och det vet ju både du och jag, att jag kan bråka med min kille idag och har det jättebra imorgon. Men när jag är i den dagen där vi har bråkat och det känns jättedåligt, då vill ju jag gärna basunera ut det till hela världen. Och varenda människa jag träffar på gatan som frågar hur jag mår, vill jag säga, jag mår skitdåligt. Vi bråkar, han är dum i huvudet, vet allt man tycker. Och sen träffar man människan dagen efter, ja, är det lite bättre? Men det är jättebra, vi har så mysigt. Och då blir man lite, en ganska jobbig person, för man tycker så här... Måste, och min kille är ju verkligen, han är ju raka motsatsen, så han tycker så här, måste man hela tiden berätta för allt och alla hur man mår? Men jag måste det. Det var en annan gång också när jag hade varit på bio i Heron City. Och då var det ett gäng, och de snackade och de pratade i telefon och de kastade popcorn, du vet, höll på. Och då skrev jag sen ett inlägg om att det här var sista gången jag gick på bio i Heron City, för att det, man kan inte höra vad de säger på bioduken, för det är sån jävla liksom muslimskt bröllop i salongen. Och då fick jag istället hela Nazi-Sverige med mig, som bara började skriva kommentarer på bloggen så här: bra Katrin, du är med oss. Och jag bara, nej, det var ju absolut inte det jag menade.
Om man inte ser att det är ändå flertalet, och mängden människor vill ju ändå någonstans göra rätt för sig, och det tror jag...
Men där är vi inte överens.
Nej, okej. Men då ska jag prata till punkt nu då?
Ja.
Vad jag försöker säga är att jag ser det lite som en lek, och jag tror alla vill vara med i leken, ingen vill vara utanför. Jag ska väl säga att alla vill jobba, alla vill kämpa och slita, och alla vill tjäna pengar. Min känsla är att du har fel, men...
Nej, men det här är den uppfattning jag har av mitt liv. Som människor jag pratar om.
Tänker du på Östermalm?
Ja, exakt.
Den lilla bubblan.
Ja, nej. Som sagt, jag träffar mycket folk som just liksom pratar på det här sättet. Att de har inga ambitioner om att smälta in i samhället. För att det, man får så mycket här ändå. Det gör ju människor lata.
Tror du på fullaste allvar att en familj med två vuxna friska föräldrar inte vill ha två jobb där man i alla fall kan dra in en 25-30 000 i månaden? För det här med socialbidrag som alla pratar om till höger och vänster, så mycket pengar handlar inte om.
Den gruppen som du pratar om finns, självklart.
Vilket parti röstar du på förresten?
Moderaterna varje år, tror jag. Ja, men det blir ju Sverigedemokraterna. Nej, jag skojar.
Ja, du låter ju omäklig. Ja,
nej, det. Så är det verkligen inte. Absolut inte.
Och här men... har vi honom. Ja. Kom in, Jimmy Åkesson.
Efter att jag gick ut högstadiet och det var dags att börja gymnasiet, då insåg jag, eftersom jag är en... hade väl liksom den här drivkraften i mig redan som 15-åring, att jag ville ju lyckas i mitt liv. Det var viktigt för mig att lyckas och
tjäna pengar. Du fick ju det hemifrån, såklart.
Ja, så att jag insåg ju att jag kan inte stå vid sidan om där jag bor och lever, utan jag måste vara lite smart här och bara börja liksom integrera med de här människorna. Så att det var ju det jag gjorde. Började smälta in. Jag tog mamma i örat och bara: du tvingade mig att flytta till Östermalm. Varsågod att köpa Malberry-väskan, Filippa K-jeansen, Timberland-kängorna, Kanada-gosjackan. Hon bara: åh herregud, ska jag lägga ut 20 000 på en shoppingrunda med min 15-åriga dotter? Sorry, det var du som ville flytta hit, inte jag. Nu måste vi anpassa oss om jag ska få komma in i gemenskapen som man ändå vill, någonstans såklart vill vara i.
Du fascinerar mig, och du är ju en doer med allt du gör. Hur går ditt käk nu?
Det går jättebra.
Tjänar du mycket pengar?
Ja, det gör jag. Alltså, det, allt är relativt såklart. Jag säger så här, ja, det gör jag.
Men har du några 100 000 i månaden?
Ja.
Det är ju fantastiskt.
Ja.
Som du bara kan göra vad du vill med.
Ja.
Åh, vad härligt.
Mm. Jag köpte ju en, jag vill inte säga vad det är för bil, för jag är så jäkla rädd för sjuka människor. Men jag köpte ju en sportbil till mig själv här nu i 42-årspresent.
Wow.
Och det var kul. Och då kände jag mig faktiskt, då blev jag stolt över mig själv när jag liksom stack dit, casha bilen. Ska du ha en avbetalning? Ingen jävla avbetalning, tack och hej. Boom, boom, boom. Så var jag gone liksom. Nice, eller hur?
Fantastiskt.
Ja, det var fantastiskt. Så att, nej, jag har inga ekonomiska bekymmer. Och det är därför jag känner så här, jag vill inte vara i en relation för att jag behöver hjälp på något sätt. Jag vill ju bara vara med en kille som kan, du vet, ringa, smsa på torsdagen och bara så här, packa din väska, vi sticker iväg. Och sen så bara åker vi någonstans och så hamnar vi på en alptopp och har en härlig weekend och åker skidor och dricker rödvin. Och så, det är det jag saknar.
Och plocka fram sin påse med guld.
Guld, guld, guld.
Då är han hemma.
Ja, men jag behöver ingen mer. Nu har jag anställt en assistent också, första gången i mitt liv. Jag anställde en tjej här nu för 3 veckor sedan. Så att det, mitt liv är ju fan perfekt nu alltså.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag kommer aldrig glömma när jag kom för sent till inspelningen av avsnittet med Stefan Einhorn. På tal om TV-rutan, var där vi träffades första gången.
Ja, det stämmer. I Skavlan.
Det jag tänkte på med dig...
Ja.
Inte för att jag kanske egentligen kommer ihåg vad du sa, men jag kommer ihåg att du är på ett sätt offstage och sen briljerar du onstage. Medan jag babblar på och briljerar lite bakom och sen när jag ska på så bara, vad ska jag säga nu? Ja, men håller du med mig lite grann?
Ja, det är möjligt. Jag har nog en annan persona när jag är... med radio eller tv eller kanske också i podcast. Men det vore ju hemskt om jag briljerade liksom på fritiden.
Jag
och ständigt och jämt gick omkring och...
Ja, men sen är det bara... Det var som en off- och on-knapp när du gick på scenen, som det är med många artister.
Ja, det stämmer nog.
Så man tänker så här, ja men... Hur ska den här människan gå upp och leverera? Och sen när den väl går upp så bara, my god, vad den personen levererade. Och så kände jag lite med dig. Du levererar verkligen på scenen. På Skavlan.
Ja, tack. Ska jag berätta vilka som är de 3 vanligaste lögnerna?
För Isa?
Ja.
Vänta, jag måste bara tänka på vad jag själv ljuger om.
Ja,
jag ljuger om... jag ljuger om att jag är på en plats fast jag inte är där.
Okej, okay. Det är inte den vanligaste lögnen.
Okej, okay. Vad är den vanligaste då?
De 3 vanligaste är: tack, jag mår bra. Jag ringer dig. Och kul att se dig.
Nej, men har du inte... Jag har faktiskt försökt den där. Eller jag har testat den där. När folk har frågat mig: hej, hur mår du? Dåligt. Och sen har de typ gått därifrån. Man bara, jag sa att jag mådde dåligt.
Ja, de har inte lyssnat. Så att dra några säkra slutsatser om varför vi har blivit som vi har blivit. Det tycker jag är att förenkla saker och ting. Men det jag kan konstatera med mina föräldrar var att de inte var förstörda av kriget. Och det kan ha berott på att hela min pappas familj överlevde. Han hade en pappa som var oerhört klok och som var skräddare, och nazisterna behövde skräddare, och därför kunde han så att säga ordna så att familjen överlevde. Och mammas föräldrar dog och stora delar av hennes familj, men hennes bror överlevde. Och det är ju många som kom igenom förintelsen och hade förlorat allt, hela sin familj, eller kanske hade bara någon enstaka släkting kvar. Och det kan ha gjort det lite lättare, om man nu kan prata om lätt, när man pratar om förintelsen.
Pratade ni öppet om förintelsen, ja, i hemmet?
Det gjorde vi. Det finns tre varianter på hur förintelseöverlevare har hanterat det här, sina erfarenheter inför sina barn. Och vissa har berättat för barnen, och det har varit väldigt, väldigt känslosamt. Vissa har inte berättat någonting. Och mina föräldrar berättade mycket, men de gjorde det inte på ett känslosamt sätt, utan det dröjde flera år innan jag förstod liksom hur allvarlig situationen var och hur rädda de måste ha varit. För att de berättade med ett stort lugn. Och det tror jag var klokt att de gjorde på det sättet.
Islamister och IS och fanatiker och shiiter och sunniter och kan inte se någon skillnad, och wahhabiter, muslimer, och är man från Marocko är man en arab, och är man från Irak så kanske man är iranier. Folk har ingen koll, tror jag. Mm. Eller jag ska inte säga folk har ingen koll. Många har inte den riktiga kollen. Och jag tror bara att islam som religion tror jag att väldigt många är rädda för.
Alltså främlingsfientlighet är ju en av de mest basala egenskaperna, och den tror jag kommer ursprungligen från när vi vandrade omkring i djungeln och mötte en annan människa som mycket väl kunde döda oss om den ville oss ont. Så främlingsfientlighet kommer från en naturlig instinkt att vara på sin vakt mot främlingar, sådana man inte har mött tidigare. Och sen har det här etsat sig fast i det mänskliga psyket och har lett till den främlingsfientlighet idag, där vi ju inte behöver vara rädda för att bli ihjälslagna på trottoaren. Men vi är rädda för det som är främmande, som inte är vi, som är annorlunda. Och där, på grund av att det är en sån basal instinkt, så är det svårt att komma förbi, att hantera. Det finns andra dåliga egenskaper som det är lättare att hantera. Men jag tror att det är nödvändigt att man konfronterar sin egen främlingsfientlighet, för att det finns ju bara en art, homo sapiens.
Det är när det går dåligt för en själv som det alltid är alla andras fel. Och då hittar man nog grupper som det går bättre för, eller som man tycker i kanske många fall i Sverige, att ja, men jag har släppt in så mycket invandrare så nu får jag ingen läkarvård till exempel. Ja. Att man lägger det alltid på någon annans skulder.
Ja, det håller jag med om, att det kan vara känslor av underlägsenhet, men det kan också vara ren rädsla. Att man är rädd för det som är främmande. Att man är rädd för människor i sin omgivning. Rädsla är ju ett jätteproblem, för det ställer till det för oss. Rädsla är ju från början en fysiologisk försvarsmekanism. Om vi inte hade varit rädda hade vi inte flytt när mammutarna jagade oss på steppen. Men idag behöver vi inte vara rädda om livhanken, och då söker sig rädslan nya vägar, och den blir irrationell. Vi blir rädda för fel saker, som till exempel främlingen. Och den här rädslan leder till att vi fattar dåliga beslut, att vi blir stressade, att vi inte mår bra. Så att rädsla ligger i botten på väldigt mycket av det elände vi ser runt omkring oss.
Det är väldigt många som har råd och hjälpa utsatta människor, men som inte gör någonting. Och så har man ju verkligen de som inte har råd och som verkligen ger av sig själva och bidrar. Vad beror det på?
Det finns en rad olika ursäkter som vi vet inte var pengarna tar vägen. Och jag har nog med mig själv. Och ja, men jag ger ju, och så ger de en tusenlapp till jul trots att de är mångmiljonärer. Och jag tycker det är väldigt sorgligt att, jag har funderat mycket över det där, men det kan vara så att vissa som är rika har blivit det för att de har varit snåla helt enkelt.
Ja, fast jag tycker inte alltid det där går hand i hand.
Nej, absolut inte. Långt ifrån. Det finns ju människor som är oerhört generösa, som har tillgångar.
Jo, men man tycker att alla som har tillgångar, att det borde vara ett krav på att hjälpa andra nästa.
Ja, jag tycker det. Jag tycker att...
Har man i överflöd så är det bara att hjälpa till.
Ja, vi har ett ansvar. Och sen, hur stort är ansvaret? Det är en jättestor etisk, moralisk fråga. Men det måste finnas en lägsta nivå som är relativt hög. För att vi kan göra skillnaden för många människor. Och pengar till en bra välgörenhetsorganisation kan till exempel rädda livet på ett barn. Och finns det något större än att rädda livet på ett barn?
Nej, verkligen inte. Vem intervjuade jag i min första podd? Jo, poddproffset själv, Anita Schulman. Men hon heter ju såklart inte Anita Schulman. Hon heter Anita Clemens.
Ja, hon har ungefär en knytnäve mellan mick och vad heter det, mun och mikrofon.
Okej, så här. Ja, du är ju proffset.
Nej, det vet jag inte, men jag har gjort lite fler poddar än vad du har.
Hon är bloggare, poddare, du har egna företag. Du är skådis, du har producerat en serie på TV3. Får jag bara fråga dig, Anita Schulman, hur klarar du av allt det här?
Ja, alltså, de människorna som har jobbat med mig, de vet en sak, att jag är jävligt snabb.
Jo, det fattar jag.
Så jag får skitmycket gjort på liksom väldigt lite tid. Alltså jag tror så här, en normal persons arbetsdag gör jag på så här 3 timmar.
Men hur gör du då?
Jag vet inte, jag är oerhört strukturerad.
Ja, men nu har jag pratat om att göra en podcast i 3 års tid.
Ja.
Och nu gör jag min första.
Ja.
Men den startsträckan tog 3 år.
Ja.
Jag kan tänka mig att om du bestämmer dig för att göra en podcast, då tänker du på det på måndagen. På tisdagen har du gjort den här 10 program.
Ungefär så.
Vi är lite olika där, men jag fascinerar.
Jag var osentimental. Alltså det är det som är grejen. Folk är så jävla sentimentala och ängsliga. Ja, och funderar på sig själv i tredje person. Alltså så mycket tankekraft. Tankar runt sig själv upptar i människors liv. Alltså jag blir så fascinerad över att det sitter så fast hos folk. Alltså det som skiljer liksom en person från att genomföra någonting och faktiskt slutföra någonting till en person som bara startar upp eller inte ens vågar starta upp, det är ju egentligen bara alltså osentimentalitet. Att inte vara så jävla ängslig.
Ja, men jag måste säga det, när det kommer till din skilsmässa, jag vet att du inte gärna vill prata om den, men där måste jag också säga att jag högaktar dig. Du har inte gått ut i press. Du har inte pratat illa om någon. Folk gottar sig ju i andras olycka. Inte alla, men många gör det. Och det vet du också.
Absolut.
För det är ändå en sorg och en kris man går igenom. Och du har ändå gjort det med huvudet högt och ja, men ta hand om barnen som du ska och så vidare. Och hur har du lyckats göra det utan att egentligen bli bitter?
Ja, men bitter är ju typ det värsta man ska orsaka själv, tror jag. Och jag bestämde mig ganska tidigt att så här, överlever jag det här, då kommer jag fan börja lipa.
Ja.
Överlever jag det här, då kommer jag vara stark på andra sidan. Men det har varit fruktansvärt. Så mycket mer kan jag inte säga. Alla som går igenom en skilsmässa vet hur jävligt det kan vara. Och det har det varit, absolut. Det har inte varit något undantagsfall i det här fallet heller. Det har bara varit att fokusera liksom och hållit fast vid det positiva och inte bli bitter. Och inte liksom trilla ner i små svarta hål som man gärna gör. Liksom. Utan ta sig upp ur dem. Och det är det som är det viktiga. Liksom.
Jag pratade med en tjej igår som precis har skilt sig. Hon sa att man säger att man inte ska bli bitter. Men så
hör man sig själv ändå snacka skit om den andra parten eller du vet?
Alltså jag har haft som fokus hela tiden, så länge vi funkar som föräldrar så kommer allting lösa sig på sikt. Och sen har man liksom, sen finns det en anledning varför man skiljer sig, vad ska jag säga, det är ju inte mer med det liksom. Men jag tänkte på en tvåårssikt så kommer vi kanske funka liksom, och då är det ju bästa för alla inblandade. Alltså, för barnen har ju inte valt att skilja, så då får man ju respektera dem för det liksom, och försöka göra det så gott som
möjligt.
Ja,
och man vill ju sina barns bästa, det måste ju vara prio nummer ett.
Jag trodde på riktigt att jag skulle dö utav liksom allt någon gång i december, januari. Då var det som tyngst tycker jag. Och sen har det liksom absolut varit tungt längs vägen också. Men det blev ju liksom bättre och bättre. Alltså först är en timme jobbig eller minuter jobbig. Sen blir det en timme, sen blir det en dag, sen blir det en vecka, sen blir det en månad. Och så där, och sakta sakta så lättas det upp och blir bättre.
Jag vet inte, jag har faktiskt inte hört det här själv, men jag måste fråga dig. Stämmer det att du får 95 orgasmer per dag?
Va?
Nej, det stämmer inte.
Nej, verkligen inte. Nej.
Har du pratat om att du får många orgasmer med den här nya killen?
Nej, men herregud, vad håller folk
ja,
på
men nu med? Får, nu får du chansen att säga som det är.
Jag pratar inte om mitt sexliv överhuvudtaget. Jag säger bara att jag har bra sex, vad ska jag säga? Jag tycker det är livet toppen.
Ja, härligt.
That's it.
Du får orgasmer med andra ord.
Ja, men herregud, vad du håller på. Du vill bara ha liksom rubriker. Jag kan dig.
Jag bara undrar hur att ligga med en yngre. Jag har aldrig gjort det.
Det är helt okej. Jag är inte klar på.
Vad bra. Är du nöjd, säger jag nu. Ja.
Jo, jag var otrogen när jag var 16 år mot min pojkvän. Och vi bodde ihop då och då. Liksom. Eller han bodde hos mig mestadels av tiden, men han hade en egen lägenhet. Så var det en blöt helg där jag hade hamnat i säng med en annan kille. Och vi hade väl kört på en del, om man säger så. Så sängen var helt ranglig. Så då kom min permanenta kille hem. Och han var så, gud vad sängen är vinglig. Så han fick ju liksom skruva ihop sängen.
Det kan jag lova, det har ingen annan
Nej,
hört.
Det har ingen annan hört. Fan, jag trodde jag berättat det för någon. För fan vad sjukt.
Vem är du egentligen, Anita? Ja, det har jag fått reda på idag. Jag kommer också ihåg Markoolio och hans starka berättelse om hans barndom.
Då tar jag hjälp av honom så att alla intervjuförfrågningar och sånt går via honom. Så tar han bort det som han vet att jag inte vill göra. Vilket är ganska mycket poddar. Och nu, det där ställde jag upp på för att du själv ringde mig. Annars har jag tackat nej till de här kändispodden och framgångspoddar och skit.
Och hur kommer det sig?
Nej, men jag vet inte. Så jag tänker, varför ska jag sitta där och babbla för? Dels får man ingen cash. Det är bara den som gör podden som får pengar. Och sen så...
Ja, men vi sitter i samma båt. Varken du eller jag får cash.
Men vi får synas och höras.
Idag har jag en av de roligare gästerna hos mig. Han är inte vem som helst. Han har precis varit med i Sommarpratarna. Han är artist, skådis, radiopratare och trebarnspappa. Han slog igenom första gången 1998 med Sommar och sol. Välkommen hit, Markoolio Lehtosalo. Vi har ju träffats förut. Du är till och med, det kan du berätta om själv. Du har ju till och med varit min backgrounds singer.
Ja, precis, exakt. Ute på italienska havet.
Vem är det som är artisten, du eller jag egentligen?
Ja, det var jäkligt häftigt faktiskt.
Ja, det var det.
Ja, roligt.
Men hur roligt, för då, det här var 4 år sedan.
Ja.
Då fyllde ju Aje 70 år.
Just det.
Och då ordnade vi ju en resa till Italien. Då skulle du veckan efter, vet jag, dansa finalen i Let's Dance.
Just det. Jag hade till och med Cecilia Erling då, som jag dansade med. Och vi fick längst fram på den här stora fina segelbåten som vi åkte i träna på det här numret vi skulle ha. Och det var jättetrångt och sådär. Men det gick ju bra, jag vann ju. Det var enkelt.
Hur kunde du vinna?
Nej, men jag tror så här att jag var ganska mycket underdog från början. Folk tänkte så här, men nu kommer skojaren Markoolio här och han kommer att dansa. Och jag vet att bettingbolagen hade också ganska höga odds på mig, vilket betyder då att de inte trodde på mig. Så jag gick in och satsade jättemycket pengar på mig själv. Så det var som en morot att nu måste jag vinna.
Du skämtar.
Nej, det är sant, det är sant.
Blev du miljonär på
Nej, absolut inte. Man fick inte satsa så mycket som jag ville egentligen. Så det var också en morot. Men sen så var det så. Sen så utvecklades jag ganska snabbt, tror jag. Och överraskade. Nej, men alltså, jag kan säga så här. Jag fick enorm respons efter mitt sommarprat. Och sen vet jag inte om det är för att de känner samhörighet för att de också är finner som jag. Men jag fick väldigt många finländare som hörde av sig till mig och sa att de kände igen en liknande uppväxt. Och sen kan det bero på att det som sagt var lättare att dela med sig av deras historia till mig för att de är finnar och de känner någon samhörighet på något sätt. Jag vet inte, det är så känsligt att tala om, för att det finns säkert många, som sagt, finska familjer som har liksom inte haft det här som jag har. Men jag tror att det är precis som du säger, att man kanske ville dämpa sin ångest på grund av att det kanske var en annan tid i Finland för länge sedan. Och sen som du säger, att det har gått i arv. För min mamma har ju berättat att min mormor och morfar betedde sig likadant som hon gjorde. Och hon kan inte förstå idag att hon själv kunde utsätta oss det som hon själv har blivit utsatt för. Men det är lätt att vara efterklok, jag vet inte.
Hon träffar ju ändå män. Mm. Och alla de har ju en gemensam faktor att alla misshandlar henne. Ja. More or less. Eller har jag rätt i min analys? Ja. Eller det var så jag fick höra.
Ja, de flesta i alla fall. Ja, precis. Ja.
Och då tänker jag så här, men om du träffar en man som slår dig. Och du träffar en man till som kommer in och slår dig. Tänker du inte att... Nej, men jag kommer inte släppa in en till man i mitt hem. Nej, vad var det som fick henne att göra det?
Jag vet inte. För allting... Alltså, det var ju... Förutom att jag fick stryk och min syster och min bror och sådär.
Av de här männen?
Ja, precis. Exakt. Så... Jag vet... Alltså, det var... Jag tror att för morsan blev uppväxt så. Och säkert de männen också. Så att det var på det sättet man uppfostrade liksom barn. Men själva liksom när morsan fick stryk, det var ju mer egentligen när det var alkohol alltså inblandat, inte liksom till vardags, utan det här sa jag på sommarpratet också, att det kunde liksom braka loss på helgerna, sen så på söndagen så var folk bakfulla och det var liksom som att inte det hade hänt. Jävligt konstig känsla.
Det var skumt.
Vi pratade aldrig om det, det var liksom så här bara att okej, och jag hade ju då förmågan att och stänga av, vilket är ganska läskigt, för att ibland sen när jag blev äldre och vi var ute på krogen och sånt, så hade jag ibland när det brakade loss förmåga att kunna stänga av känslan för en liten stund, vilket var livsfarligt.
Vad hände då?
Nej, men alltså, man kunde göra saker, alltså, när vi hamnade i slagsmål och sånt, att just då så hade jag förmåga, för att jag vet inte om jag gjorde det omedvetet, men att man stängde av känslorna.
När du gick in och slogs
ja,
då eller?
Ja. Och sen efteråt, alltså just då skulle vad som helst kunna hänt, tror jag. Alltså under den lilla korta perioden när man hade förmågan att stänga av.
Men jag...
Så ett då tänkte jag om jag var empatilös. Alltså livrädd. Så jag tänkte, fan, jag kanske är en jävla psykopat. Och sen tror jag att sen blir man ju äldre och visare och sådär. Men och nu när vi sitter och pratar om det här, så känns det faktiskt som att det är någon annans liv. Att jag tänker så här, vad fan, har jag verkligen upplevt det här? Är det verkligen jag som varit med om det här?
Din fru Jessica då, ja. hur stod hon inför
Nej, men hon,
att
alltså,
du skulle?
Till exempel, jag har aldrig gråtit inför henne innan vi fick barn. Sen när vi fick barn så nu gråter jag för minsta lilla. Och nyckelpiga, om du råkar köra över nyckelpiga så gråter jag. Ja, men typ,
hon bara, det var bättre förr.
Jag skulle berätta någonting för henne häromdagen när du började lipa också.
Vad var det då?
Nej, men det var ett jättefint möte på Östermalm. Jag skulle på träffa en bekant där uppe. Och sen så hittade jag inte porten. Och så står det en sån här skåpbil. En utländsk kille är det. Jag säger det nu med lite skägg och sådär.
Är du rasist?
Nej, inte rasist. Jag bara måla upp en bild där. Men lite, han hoppade ner från den där lastbilen och kom emot mig. Jag tänkte, vad händer nu då? Nej, men, och sen så sträckte jag fram handen och vi började prata, och han berättade då att han hade lyssnat på mitt sommarprat, men han var tvungen att stanna till bilen vid sidan av vägen för att han bröt ihop fullständigt, och berättade då att han hade lyssnat mycket på mig när han var liten, och han bara, fan, jag förstod inte, jag bara, du sjöng allt sommar och sol och alltid glad vart man än såg dig, och sen så fick han tår i ögonen där. Och jag bara, shit, jag kunde inte hålla mig. Så började jag också tjura. Så helt plötsligt står vi där, två vitt främmande män, och står och håller om varandra på förmiddagen på Östermalm och gråter. Det var så jävla fint. Så han bara, fan, förlåt om jag fuckar upp ditt möte nu. Jag bara, men det är lugnt liksom. Fan, jag kan säga att jag är allergisk mot blommor.
Det är lugnt, men ge mig en nästduk. Jag behöver en nästduk nu typ.
Men det var jättefint. Det var ett fint möte. Det var...
Till alla mina lyssnare, tack för 2019 och god fortsättning. Jag hoppas ni fortsätter lyssna in på det nya året. Det kommer komma väldigt många spännande gäster där jag kommer ta reda på om allt som ni vill lyssna på. Ha det så bra. Kram på er.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's GRAMMARLY.com/podcast. Easier said, done.